Välkommen att lyssna till programmet Efter åtta, ikväll med Kerstin Kullneff från Bjurbäck. Sändningarna kommer från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Här har du ditt liv. Jag heter Kerstin Kullneff och bor i Bjurbäck. Och kring Bjurbäck har hela mitt liv kretsat. Jag har varit här alla år så länge jag har levt, och det är väldigt många. Jag är född 1929, så att jag har mycket att berätta om 30-tal och annat som låter så där konstigt, som man fattar inte hur det var då. Det är min pappas föräldrar. Hon var född på Bjurbäcks gård, och den har vi haft som mest sommarnöje sedan 1912. Och, men vi har numera skilt vår gård i två delar, så att vi äger inte stora huset i Bjurbäck längre. Det blir för många som ska bestämma. Man kan inte enas när man blir ett oändligt antal personer. Det är ju så att det var andra tider på Bjurbäck. Vi hade inte el. Det fick vi först 1936. Så jag gick själv upp med en fotogenlampa i handen och var 6 år gammal. Och det förväntades att man skulle klara av det. Och det gick ju. Man gick över vinden in till södra rummet där jag bodde med min mamma och min syster. Uppe på vinden var det en fantastisk tillvaro. Där fanns 4 stora garderober med fyllt av kläder från 1800-talet. Och varje år så hade vi teater på vinden. En av oss kusiner, vi var 5 stycken, var den som skrev manus. Och vi andra spelade, och det var nya teatrar, och föräldrarna verkade lyckliga över vad vi höll på med. Vi själva hade vi väldigt roligt. Men det var somrarna det. Det var så att jag är född i Limmared. Och där var min pappa läkare. Och det ska ni tro, det var inte lyxigt. Det var 3 familjer som bodde i det huset. Vi hade utedass. Och det var långt att gå till det. Men jag tycker att det var en lycklig tid i och för sig. Jag var nog väldigt oförvägen på något sätt. Så att pappa lärde mig så mycket. Han lärde mig konstiga visor. Det var Ruben Nilsson. Men det var en som hette När Melbo med krig skulle draga. Och det var Marlboro som detta föreställde. Och det sjöng jag en gång på ett bröllop. När Melbo med krig skulle draga, vi trodde han skulle komma hem. Ja, vi trodde han skulle komma hem. Ja, vi trodde han skulle komma hem. Och jag var bara 5 år gammal och hade en grön sammetsklänning, minns jag, på mig. Och gick i spetsen för ett bröllopssällskap. Pappa och mamma visste ingenting om. Men jag minns hur jag stod på bordet och sjöng pappas visor. Och jag fick händerna fyllda utav kopparslantar. Och jag kände mig oändligt rik. Det var sånt där minne som var jätteroligt att ha. Limmared var vackert på den tiden. Det var stora alléer med kastanjer, tror jag. Allting är fult i Limmared nu, men då på den tiden så var bruket stort, och vi bodde alldeles intill och kunde se när de blåste glas. Och nu i det huset jag föddes så är det ett upplag för skrot och de har tagit ner träden. Det finns ingen skärm utom att tågen stannar där, så man kan komma och byta tåg ut i världen. Jag började skolan där också. Då fick man gå 2 kilometer, ryggsäck och en liten mjölkflaska och smörgåsar. Det är ju ingen som körde en på den tiden. Sånt fanns ju inte. Det var man inte bortskämd med. Men jag hade en kamrat och hon var dotter till disponenten. Och hon var fullkomligt omöjlig. Hon kom aldrig i tid. Och jag var sån där som ville absolut gå fort. Men det gick ju inte att masa på henne. Men vi hade en väldigt trevlig småskollärarinna. Hon gav oss till påsk varsitt stort, stort påskägg. Och det var där man kunde kika in ute i, det var liksom genomskinligt på baksidan och kunde man se in i det. Det är det finaste ägg jag någonsin har fått. Vi var bara 7 stycken. 2 pojkar och 5 flickor. Och jag minns den där barndomstiden som väldigt mysig. Men jag hade ett bekymmer. Jag hade astma. Och jag hade eksem. Och astman, den var inte bra, för att säga vad man vill om Limmared. Det var inget vidare klimat. Det var nog som rann igenom och det var inte bra. Så då beslöt sig mamma och pappa att flytta till Ulricehamn. Och det tyckte jag var en stor stad när jag gick ut där själv. Jag gick vilse. Det är ofattbart. Och sen hade de ju julskyltning. Det var fantastiskt att se alla ljusen. Det var otroligt bra. Och där gick jag i skolan i många år. Och tog så småningom realexamen där. Sen skulle man ju ut i världen. Och det var så att det fanns inte i Skara. Där många skulle gå 3-årig reallinje för flickor. Det var bara för pojkar. Så plötsligen bestämde några stycken att vi skulle åka till Göteborg. Det var inte dåligt. Och inakkordera oss. Och då hade ju våran värdinna sagt att nu får du ta hand om den här inakkorderingen. Det var en pojke, han gick ringen ovanför mig. Och han var ju en sån där frisk sportare, så jag fick cykla med till havet med honom tvärs igenom hela Göteborg. Man kände sig ju verkligen som en liten flicka, ganska osäker. Men sen knackade han på dörren och då var det jag som hjälpte honom med matten, ska jag säga. Så det var, så kan det gå. Ja, det var på gott och ont att komma till Göteborg. Man var från landet. Man blev aldrig accepterad. Jag träffade min vän som jag fortfarande är god vän med ända sedan 46. Och nu är vi ju mycket över 85 år till och med. Och har fortfarande kontakt med varann. Hon var från Broakulla. Det ligger i Småland. Och hon hade svårt för hon pratade sån småländska. Så det var ingen som förstod henne nästan. Men vi träffades hela tiden under gymnasietiden och kunde trösta varann med hur malliga de där Göteborgsflickorna var. Det var ett flickläroverk och det gillade inte jag. Det var mycket roligare med en samhällsskoleklass. Så vi hade varandra och det är ju roligt att ha varann fortfarande. Hennes pappa hade sagt åt henne, du får ta skammen. Det betydde att hon inte skulle gå till realskolan en gång, för att ingen i hennes familj hade någonsin studerat vidare. Och de trodde inte att hon skulle kunna ta realen en gång. Men hon läste matte spes och blev ju väldigt duktig. Men det hade ju inte pappan en aning om. Du får ta skammen. Ja, livet går vidare. Man ska ju söka sig någonstans. Och då började jag på tandläkarhögskolan. Och det var ju en väldigt trevlig tid. Man fick ett år sitta och göra lertänder, vaxtänder och allt möjligt av tänder. Och det var svårt nog. Man fick värma upp de där lerklumparna så alla kastade 1 kilo i golvet tills det blev varmt. Och det var till 10 på kvällen. Sen skulle man upp på föreläsningen 8 på morgon. Men vi hade ju roligt. Det är fantastiska studier där man får vara ihop med alla sina kamrater. På kvällarna också och träffa varandra. Det blir ju en väldig gemenskap. Och svårigheter också, kan man säga. Jag har glömt att tala om. Pappa lärde mig inte bara de där konstiga visorna. Han lärde mig också lite latin. Det är gutta cavat lapidemnum vid sitt sepica dundum. Droppen utgjuter icke stenen av egen kraft utan av ständigt fallande. Bifini puella salta cumi, salta cumi, salta cumi. Medio salte osculati in orum. Det betyder kom lilla flicka valsa med mig, valsa med mig, valsa med mig. Mitt under dansen kysser jag dig på munnen. Och det där hade jag nytta av. Jag var den enda som kunde förstå våran anatomiprofessor. Och han mindes mig 4 år efter det vi hade tentat i anatomi för att jag kunde lite latin. Det tyckte han att alla som läste medicin skulle kunna. Så det var ju ett plus. Ja, men jag har kommit långt ifrån Bjubek nu. Det kommer vi strax tillbaka till. För jag kom faktiskt in på medicin och sökte 3 gånger och kom in. Men jag hade så roligt på tandläkarskolan så jag tog inte det ändå. Och det ångrar jag inte. Jag har sett mina 2 studentkamrater som läkare. Gud, så förfärligt slitna de ser ut att vara, tycker jag. Ja, nu kommer vi till Bjubek. Det var ju så att det var 7 mil tror jag från Limmared och hit. Och på den tiden hade pappa en bil som han fick veva igång. Och den var svår att starta och nästan att bromsen var utanpå. Och så läckte det nog avgaser för när vi kom fram till Bjubek så hade vi spytt som katter varenda gång. Men så var det på den tiden. Och jag måste berätta en historia. När pappa dog så hittade jag i hans plånbok en lapp där det stod att doktor Kerr hade kört med den erkänt stora hastigheten av 30 km i timmen. Ni förstår hur gammal jag är. Det är otroligt. Och när han tog körkort, då fick han köra in på gården och så var det körskolan där uppe som skulle tenta honom och ropa, kan du backa? Och då gjorde pappa det och då fick han körkort. Det är lite annorlunda än nu. Ja, nu är det ju så att Bjubek har jag som sagt varit hela mitt liv, alltid någon gång per år. Och vi var 5 kusiner och flickor allihopa och vi hade väldigt trevligt. Vi hade en arrendator som hette Algot Josefsson och han hade bara 1 öga för en gris hade tagit loss hans ena öga. Och han plirade med det ögat han hade och älskade tydligen små barn. För han lassade i oss i alla hölas och ja, han var en underbar man. Vi åkte hölas alltså. Och vi gjorde lite nytta för vi drog ut allt höet i hörnerna så att det gick att lassa i mera hö. Men annars var det väldigt för mycket barn som tog plats istället för hö tyckte jag. Men vi tävlade om hur många lass vi åkte så vi hade knappt tid att äta en gång. Vi hade våra saker vi skulle göra. Vi skulle bära in ved och torka disken och vi skulle hämta is. För kylskåp fanns ju inte. Det var en isbinge som var fylld isdös, heter det nog. Med is som de tog upp på vintern och så lade de det med sågspån i. Och då skulle man ta bort stora stycken av sågspån och skölja dem med vatten och lägga dem i isskåpet. Och det gick bra det med. Det fanns ju inte, må ni tro, överhuvudtaget toaletter. Vi har inte moderniserat det här stora huset alls. Och det är det som är så märkvärdigt. Vi har målat om och satt in elektriska ledningar 1936. Men det gjordes så bra så vi har aldrig behövt varken tapetsera eller måla om inuti huset. Vi hade andra plikter också. Varje lördag skulle vi göra i ordning grusgångarna. Och det var en grusgång som gick ända upp till kyrkan, där det nu är park. Den var lång, så vi var väldigt hårt hållna. Det var väldigt strängt. Man skulle lägga sig, den minsta flickan, hon fick lägga sig 7:30. Och vi kvart i 8 och de äldsta 8. Och egentligen, vi hade så mycket, vi låg ofta i dubbelsäng. Ingerd, ja, hette hon som var jämngammal med mig. Och vi kunde ju prata och skoja och ha jätteskojigt. Och jag har alltid älskat att lägga mig tidigt faktiskt. Jag vet ju inte om det kom då. Ja, när vi, pappa körde oss då till Bjubeck, så fick man ju vara med honom ute på sjön. Och är det något jag kan, så tror jag att det är att fiska kräftor och ta upp nät. För det var alltid jag. Jag var pappas flicka på något sätt. Så han knackade på dörren 3:30 på morgonen. Och så skulle vi ut och ta upp. Och jag tyckte ju om det. Det var ju roligt att få vara med pappa med allt. Så det har gett ett sånt gott minne utav Bjubeck. Men man kunde komma hit också med buss från Ulricehamn. På den tiden gick det buss mellan Ulricehamn och Mullsjö. Och då stannade man nere vid Smedjan, nere vid Tidan, i, där det svänger i kröken vid Tidan. Och där fick man ju gå till Bjubeck sen. Men det var ju inte dåligt att få åka buss så länge. Och det var Sköld som körde. Och det var i många år som han var där, tror jag. Men när vi var små så cyklade vi ju mycket. Allt vad vi skulle cyklade vi till. Och det var ju ofta till Munkebo. Där var Sandqvist och handlare. Och han serverade små karamellstrutar. Jag tror inte de kostade stort mer än 5 öre ungefär. Och jag vet att mina gamla fastrar, de gick varje dag för att dricka kaffe och kakor. Det var deras motion. Och gå till Munkebo. Men sen hade han lite svårt. Det var ju längre fram i tiden. När det blev krig. Då hade han ju kuponger och skulle klistra och så. Han hade svårt för att räkna ut hur mycket det skulle vara. Så vi hjälpte honom att klippa. Och en gång hjälpte vi honom till och med. Vi var och handlade smör, Mullsjö, som han sen sålde i Munkebo. Så. Ja, det var många roliga minnen. En gång när vi åkte buss så hade pappa köpt en kanot. Och det var ju också minnesvärt. Då fick vi ro ifrån, nerifrån bron vid Tidan. Och det var 1945. Varför vet jag detta? Jo, det var solförmörkelse den dagen. Och det var ju speciellt att vara med om en solförmörkelse. Jag tittade lite för länge. Vi hade ju särskilda glasögon och så, men jag fick lite ont då. Skulle man komma igenom buskskogen och ta sig med kanoten, det var inga lätta saker. Men jag har varit med om solförmörkelse till. Det var 1954. Då hade vi blivit äldre. Då spelade min man, då var vi nygifta, golf. Och jag gick med och pappa med. Och då blev det solförmörkelse på andra hålet på golfbanan. Och allting tystnar, alla fåglar. Det blir natt liksom på en gång. Det är ett magiskt ögonblick. Jag tror inte det är många som har varit med om 2 solförmörkelser. Men det har jag. Ja, vad har vi kommit nu då? Jag har ju ofta talat i kyrkan som guide. Och de som har hört det behöver ju inte lyssna. Men jag säger ungefär som då, att det var ju pappas mormor och morfar som bodde på Stora huset. Hon var på nyårsafton 1851 och 52 och födde sitt 4:e barn. Och då hade mannen dött 3 veckor innan. Det kan man tänka sig hur hemskt det är att vara i mörkret och kylan. Även om man har tjänarinnor och så. Så kallt är det att det fryser i köket på nätterna. Hon hade 2 av barnen hade dött. En pojke levde i 2 år, så dog han. Den enda av hennes 4 barn som överlevde, det var den som föddes den natten i nyårsnatten. Hon heter Tekla. Och sen kom då Carl Johan Lindberg in i hennes liv. Han kommer från Ödestugu. Och hans mamma hade lärt honom att läsa. Han var född 1821. Och att hon kunde läsa då tycker jag är konstigt. Men hon kunde inte skriva, så det kunde hon inte lära honom. Han var yngst av 8 syskon. Och när han var 2,5 år så dog pappan. Man kan förstå hur fattigt de måste ha det. Men att hon kunde läsa var ju märkvärdigt. Och han var duktig i skolan. Så att de kostade på honom socknen. Att han skulle få gå 4 månader i Göteborg och lära sig. Då blev han folkskollärare. Sveriges första, de kom ut och examinerades då. Det är märkvärdigt vad de kunde lära sig förr i tiden. Nu måste vi gå 10-11 år och inte lära oss knappt att läsa. Vi kan ju bara knäppa nu för tiden. Ja, det var ju märkvärdigt. På den tiden så fanns det något som heter ropare. En kvinna i hans närhet som stod på en sten och pratade, och de var fascinerade och blev... Han blev själv gripen och trodde mycket på Gud och skulle göra det resten av sitt liv. Och sen blev han kolportör. Och det betyder att han gick omkring och sålde religiösa böcker och överallt. Och då kom han även till Bjubäcks gård där änkan satt. Och det tog eld. Det blev förlovning 1853 och giftermål 1854. 100 år senare gifte jag mig 1954, ska jag säga. Och de fick flera barn, åtminstone 2 som de döpte till Johan, och de dog bägge 2. Så den tredje pojken döpte de till Simon, och han överlevde. Han var den första som blev tandläkare, en av de allra första i Sverige. Det kunde man inte bli tandläkare, utan man fick åka till Tyskland för att lära sig det yrket. Men sen kunde han på egen hand lära upp sin lillebror. Så han blev också tandläkare, men han behövde aldrig åka till Tyskland då. Och Carl Johan var ju väldigt framåt, kan jag säga. Han fick 4 pojkar och 4 flickor. Och flickorna fick studera, alla 4. Och det var ovanligt. Så att min farmor, hon var gymnastikdirektör. Och den yngsta flickan, överstinnan Ringnell, hon var också gymnastikdirektör. De 2 mittersta var lärarinnor, och det var väl lite mer vanligt, för det utbildades ju småskollärarinnor ofta till detta. Men han var ju med att starta Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Så han var i Tidaholm med detta. Han var erbjuden att bli prästvigd, men det ville han inte. Han höll sig hela tiden till EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Min man hade en patient som hade gått fram och tillbaka till trädet för att höra honom predika i Bjubäcks kyrka. Det var mastigt. Han kunde tala så att folk lyssnade. Det fanns inte en riktig kyrka då. Det fanns ett kapell. Och det var byggt 1656-59. Och enligt boken så säger de att det är nog en saga. Men jag tror på den sagan helt och hållet. För att det är ju precis de åren som kyrkan byggdes. Som guvernören från Delaware, prins, och bodde på Bjubäcks gård. 1656-60. Och... det var ju inte mycket saker, men de hade många fina lampor och så. Men det är 1700-tal, och det är mycket av det som är skänkt för de som ägde Näs. Men även de som hade Bjubäcks gård. I början så fanns det ju inte elektricitet och ingenting sånt där. Så det var väl stearinljus, och kallt måste det vara. Men folk... tyckte nog det var mäktigt att höra Guds ord. Och predikstolen, den stod alltid på södra väggen, för det var det ett fönster som man kunde se lite grann och läsa i Bibeln, om nu prästen behövde det. Han kanske kunde prata ändå. Ja, socknen blev större och större, så att på slutet av 1800-talet så fick inte folk plats. De hade varit på Bybäcks gård i början, ja det var 1634 och framåt, innan de byggde kapellet. Då fick man vara i stora salen på Bybäck, men det blev ju för trångt och därför blev det kapell. Men man fick inte gifta sig, man fick inte begravas och inte döpas i Bybäcks kyrka. Utan då skulle man gå eller rida eller åka häst och vagn till Bottnaryd. För Bottnaryd ville att alla som bodde i Bybäck skulle hjälpa till med att sköta kyrkan och laga den och reparera och så. Så det var långt om länge fick de lov att viga och begrava folk. 1732 tror jag det. Då gick man likstigen och hade med sig en bår. Och den räddade jag från förintelsen. Så den finns i hembygdsgårdens vedbosaktiga dålig ställe. Vi måste ta hand om den bättre. Det var så man bar liken. Och det var ju lättare när det var vinter. Tänk så tungt det var. Det sägs att en kvinna som rev med sitt barn, det barnet frös ihjäl på vägen till dopet. Men sen blev det på 1700-talet betydligt bättre. Då kom alla dessa vackra kronor vi har, mässingkronor. Och när vi har jul, då är det vackert att se den här kyrkan. Kapellet revs och den nya kyrkan invigdes inte förrän 23 juni 1899. Så den är inte gammal. Men den har en fantastisk akustik. Så att det är symfoniorkestern i Jönköping, de spelar in sina skivor i denna kyrkan. Det är skillnad på stenkyrkor. Det blir inte så vackert ljud i dem. Den nya kyrkan är gjord utav traktens befolkning. Och jag fattar inte hur duktiga de kan vara. De tog ner tallar i Bottnaryd och fraktade dem upp till sågen i Sandhem. Och sen tillbaks till Bjurbäck. Fyra jättestolpar som bär upp klocktornet. Bara en sån sak. Han som byggde kyrkan, han fick 15 950 kronor. Men det räckte inte så att han fick 300 till. Det var knappt att det gick med vinst ändå. Men de har ju gjort och byggt allting detta. Jag trodde när jag var liten att de här stolparna, att det var marmor. Det är marmor målade. Men jag trodde inte att de var av trä. Altartavlan, den är gjord 1730. Och det är en dopängel som vi har också. Den också kom till kyrkan 1730. Och den kan vivas ner så att den kommer i höjd med barnet. Den är unik på det viset. Det finns runt omkring här i bygden cirka 19-20 stycken dopänglar. Men de flesta kan inte komma ner. Vår ängel höll på att komma ner för fort en gång. För det var råttätet, repet som är. Man sätter igång den bakom orgeln. Jag vet inte hur den här linan går eller hur de har gjort med det. Men den var råttäten och höll på att trilla i golvet. Men det var en knut på den. Så den hejdades precis före fallet. Och sen predikstolen. Den var så stor. Så den kunde inte göras direkt i kyrkan. Utan den fick göras på Bjurbäcks gård i Stora huset i delar. Och komma dit. Den är från 1735 då. Men sen har vi en väldigt modern träljusstake i taket. Det allra äldsta föremålet är från 1723. Det ser ut nästan som en toarpskrona. Så modern ser den ut. Och det är det äldsta föremålet som finns i denna kyrkan. Jag kommer ifrån Karl Johan Lindberg, men de var här varje sommar. Och de flyttade till 1864 till Stockholm, för han efterträdde Rosenius i Betlehemskyrkan. Och där var de på vintern. Och för att ta sig dit med 8 barn och alla kläder och allting, så åkte de häst och vagn till Jönköping och åkte Göta kanal upp till Stockholm. Vilket bry alltså. Det är otroligt. Ja, vi har glömt att tala ordentligt om våran arrendator Algot Josefsson. Han hade mycket humoristiska barn allihopa. Man satt ute på stallbacken på kvällarna och de berättade historier. Jag minns hela min barndom så att det var vackert väder faktiskt. Och man satt och lyssnade på vad de skojade med. Det fanns ju inte så mycket hjälpmedel på den tiden, utan man hade ju en hästräfsa. Och man hade väl någon slags slåttermaskin, men inte i början. De slog ju med lie allihopa. Och på den tiden så körde man även ute på maderna och tog allt fint hö som var där. Och till och med att Algot, han var ute vid tidens inlopp och tog vass. Då blev han ordentligt tvättad. Det blev man ju inte på den tiden så ofta annars. Men så det togs tillvara på överallt bete till djuren. Och så åkte vi då hölas. Och vi höll ihop. Och det var Tage Josefsson som körde våran hösgrinda. Och så hästen hette Bellman. De hade faktiskt en släp så de kunde släpa in höet i olika vinklar där, så att det kom så långt in som möjligt. Men oftast var det Bertil Josefsson som hade det jobbiga att fösa över hö i alla vrår. Vi hade lite svårt för honom, för han fick ta död på kattungarna. Det tyckte vi ju hemskt illa om. Men någon måste ju göra sånt också. Det är ett hårt liv med djurlivet. Ja, inne hos Frida och Algot så fanns det en maskin så att man vevade på ratten, så kom mjölken på ett håll och grädden på det andra, en separator. Det var där de satt och åt i ett rum. Det var ju inte som nutida mjölkmaskiner precis. Jag har faktiskt lärt mig att mjölka kor, men jag tror inte jag skulle kunna det nu. Men jag hade en ko som hette Perla. Och hon var lättmjölkad, så henne fick jag mjölka ibland. Det finns ett enda utav Algot och Fridas barn kvar. Och det är Märta Andersson heter hon. Hon har gift sig med Sven och hon är 93 år på det 94. Så det är gry i alla de här gamla människorna. Det har jag ju ett par år kvar att slå. I höet var ju väldigt roligt att leka. Man gjorde stora grottor och gångar och pratade om livet. Och det var vi ofta, men det var inte särskilt bra för min astma. Ja, det mest utmärkande för Josefssönerna, de hade sån humor som alla kunde uppskatta. De var så barnkära. Det var fantastiskt att vara Algot var snäll. Han var jätteorolig och det var 1 september 1939. Då var vi med och tog upp havre på Kullagärdet. Då sprang han hem på middagsrasten för att höra på radion. Och så kom han tillbaka och sa, nu är det krig. Vi förstod egentligen inte vad det innebar. Men han tyckte ju det var hemskt och det var det ju. Och jag måste säga att för vår del, jag fattar inte riktigt krigets konsekvenser. Jag hade aldrig hört talas om alla dessa läger som var. Det kom efter kriget, men jag vet inte att det skrevs eller talades någonting om förintelseläger. Det är för mig ofattbart. Men Det kom ju sen, för när vi bodde i Ulricehamn så kom det väldigt stora mängder som hade kommit med de här bussarna som Folke Bernadotte ordnade med. Och då var jag med och skala potatis och försökte så gott jag kunde, men jag var ju inte så gammal. Men det såg man ju hur, att de hade, några hade kunnat överleva. Men annars visste man inte så mycket utom att de tog däcken från pappas nya bil. För att det behövde de. Och pappa var inkallad mycket. Annars var man blåögd, tror jag. Jag har glömt att berätta en sak som Carl Johan Lindberg gjorde. Han startade även kyrklig syförening. Och den lär vara den äldsta som har varit i bruk ända sedan den startades. Och det var 1856. Och jag är med och driver mycket av den här syföreningen. Och jag tycker att det är en social begivenhet. För vi träffar sådana som vi inte skulle umgås eller träffas med. I en sån här liten socken så behöver man all gemenskap. Annars är det ytterst omodernt att brodera. Vad är det? Nu har man börjat med stickcaféer. Och det kan man ju tänka sig. Men förr gjorde de ju fantastiskt fina knypplingar och broderier. Och det såldes på kyrkliga syföreningar. I våran syförening så har vi ju lotterier. Det ska egentligen gå till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, hälften av det. Men vi lyder inte order, vi köper inte kyrkan. Vi har ordnat och köpt ljus på bänkarna med glas så att inte det rinner stearin på kapporna när man sitter där. Det är väldigt bra och man kan sen, om det är bröllop, sätter man blommor i de här. Så det har dubbelt upp, både ljus och blommor. Och vi har köpt flera slags ljusstakar så att vi kompletterar med mässingsstakar som tillverkas fortfarande i Gränna. Och jag är glad så länge vi kan hålla på. Men det är ju så att alla jobbar ju heldag. De kan ju inte komma på dagen, det finns ju inte möjligheter. Och på kvällarna så har de ju alla barn och allting. Det är inte lätt att få tid till sådana saker som en syförening. Men vi lever än, och det är vi stolta över. Ja, jag måste ju tala om att jag kommer från en väldigt musikalisk familj. Inte det ni har hört mig sjunga på, men min syster har två flickor. Och de har den ena 4 barn och den andra 3. Och allihopa spelar de och sjunger. Och Ninni, som den yngsta dottern heter, hon har en äldsta dotter som heter Elna. Och hon har spelat sedan hon var 4 år säkert. Och nu tävlade hon i solistklass i Bervallhallen. Och de var cirka 250 stycken från början. Sen blir de 16 kvar. Och då får de ju spela bakom ett draperi så ingen vet vem det är som spelar. Och sen blev de 3 kvar. Och då var Elna en av dessa 3. Så hela släkten var uppe och hörde på detta. Det var ju väldigt roligt. Hon spelade Sibelius violinsonat nummer 47 i D-moll. Och jag har tänkt att avsluta det här pratet med när hon spelar i Bervallhallen. Ja, i alla fall så blev hon 2 där. Och det var långa diskussioner vilket som blev vad. Men hon var mycket nöjd med detta. Och det var en fagottist som vann. Sen var hon ju violinist. Och sen var det en pianist. Hon är, för nu spelar hon i, som konsertmästare i Danmarks Radios symfoniorkester. Och bara det är väldigt märkvärdigt och fint. Men det är roligt att musikaliteten går i arv så. Jag vet bara, när jag gick i skolan så fanns det ingen musik i våra klasser. Det var bara prostens dotter som fick gå och sjunga. Men mamma, hon hade fått en gitarr. Och jag hörde inte henne spela på den mycket. Men den hade en... När hon var 14 år hade en pojke gjort denna gitarren till henne. Det var, den har jag här i skåpet. Min syster, hon spelar också gitarr bland annat på Märta Josefsson Anderssons bröllop. Sen har hon gift sig med en som har absolut gehör, Åke. Och han har sjungit i Erikssons kör. Men vi uppfattar inte att han var så duktig, för han sjöng liksom andra stämmer på något sätt. Det var ju inte så där att det var tjo och hej, utan det var... Men han måste ha gett bra gener ifrån sig, för de är ju väldigt duktiga. Alla Ninnis tre barn. Hon har en pojke som blev nästan Danmarks etta. Han kallar sig kompositör. Förra årets kompositör i Danmark var han. Det är ju märkvärdigt. Ja, så, och sen har de ju en lilla syster och hon är fantastisk, men hon kommer snart om 5 år. Så hon är så pass ung än. Ja, det är märkvärdigt. Men nu vet jag att det är inte säkert alla uppskattar sån här musik. Men ni som vill kan lyssna. Och jag tycker att ni ska försöka lyssna. Jag får ju lyssna på sån där mello och sånt där. Och det kan inte jag tycka så mycket om. Men man får ju göra så gott man kan. Och jag hoppas att ni har glädje utav den här spelningen. Elna Carr som spelar Jean Sibelius.